Ulrika, du har sagt några gånger så här att vi kanske måste berätta, att vi ofta berättar saker som är så här rosenrött eller för analytiska, eller att vi inte berättar om fadäser, eller att vi också har det jobbigt. Och...
Ja, nej, men jag tänkte, jag lyssnade på något av våra avsnitt och så tänkte jag, nu är det nog tredje gången jag hör hur livet är så bra, mat på bordet, lever i kärleksfull relation, det går bra för barnen nu.
Ja.
Så tänkte jag...
Det är rätt underbart ändå.
Ja, det är ju mycket som är underbart. Men det är också massor med situationer hela tiden som är rätt tuffa.
Verkligen.
Där,
men tänker du att våra lyssnare inte tänker det? Utan de tänker att Ulrika och Ruben, de har jämt, de går jämt på rosenbäddar? Och...
Nej, jag har jättestort förtroende för våra lyssnare.
Ja.
Jag tror att de vet och förstår att livet är... mångfacetterat. Men jag tänker att jag tänker också för min del att det blir det man pratar om är nog för att det är just för att det är så tufft med omvärlden.
Just det.
Med att det är många som mår väldigt dåligt. Ah. Många som har jädrigt körigt ekonomiskt just nu.
Ah.
Att det är ett sätt för, det är en överlevnadsstrategi som jag har. Då förflyttas min perception, mitt fokus på allt som fungerar, allt som är bra. Det är där jag hämtar min energi för att orka tackla och hantera allt det andra.
Ja.
Så det tror jag, det är så jag funkar i livet rent generellt. Och det gör väl, det blir väl synligt då.
Hörbart när vi pratar. Ja, precis. Men jag tänker så här att... det stämmer ju vad du säger, och det är klart att du och jag, i alla fall jag, har ångest och är orolig för saker som man kan tycka är bagateller, och sen är det vissa saker som är mindre, som är jobbigt, betydligt jobbigare liksom. När man kommer från, på ett eller annat sätt, från traumatiska förhållanden så bär man ju med sig någonting som mellan varven faktiskt ställer till det för en, för mig. Och att vi också då har, att vi också pratar om att vi använder oss av olika verktyg för att bemästra vår ångest eller för att vara i den. Men det kanske vi behöver prata mer om.
Men det här som du säger också, hur det förändras över tid. Min mamma gick bort för 10 år sedan. Det är bara det är årsdagen här för några veckor sedan.
Mm.
Hon gick bort för 10 år sedan. Och hur min bild av henne har förändrats på de här 10 åren. Mm. Alltså vad det händer så mycket med, alltså min minnesbild av, eller förståelsen för henne och för det liv som hon levde och de val hon gjorde och den relation som hon och jag hade. Apropå det här med ens perception, ens blick, hur den också förändras över tid.
Mm.
Och det som jag tyckte var svårast med henne, hon var, min minnesbild är att hon var ju väldigt upptagen av sig själv.
Mm.
Och vilket berodde på att hon hade väldigt mycket ångest och väldigt mycket... Och det fanns mycket anledning till det också. Hon hade en hel del svåra sjukdomar och så under lång tid. Men hur det här... Ju mer åren går, desto större förståelse får jag för att hon var så upptagen med det.
Mm.
Att... Jag tycker det är intressant hur vårt mående hänger så mycket ihop med också med vår blick. Alltså vår perception, vad vi lägger fokus på.
Mm.
Att jag kunde ju vara jätteledsen och förtvivlad över saker som hon gjorde då. För låt säga för 15 år sedan.
Mm.
Och idag när jag tittar på det är jag inte alls ledsen.
Nej.
Utan jag har mer en omtanke om värme kring det.
Mm.
Det tycker jag är intressant.
Ja.
Och det är bara ett exempel, min mamma, men så kan det ju vara med många saker i livet.
Ja, ja, visst. Jag tänker också när det gäller våra föräldrar att vi närmar ju oss dem också hela tiden. Vi knappar ju in på dem. Men jag tänker också så här, som jag sagt tidigare i programmet, att jag tror aldrig att jag har haft så här bra relation till mina föräldrar som jag har nu när de är döda. Och det där kan man ju diskutera på massor med olika sätt. Men just jag är inne på samma bana som du. Lite grann att det, att jag får mer och mer förståelse för dem och vilka val de gjorde. Och varför det blev som det blev. Sen är det klart att vissa saker hade ju att göra med att de båda två levde med psykisk sjukdom. Och ganska svårartade sånt. Och som barn så är det ju tough luck att ha två päron som har tomtar på loftet. Det önskar man ju inte ett barn.
Men man
kan ändå, jag upplever ändå att det finns ett att tiden här ger mig möjlighet att hela min relation till mina föräldrar. Och det tycker jag är så, det är någonting som jag känner faktiskt med hela min kropp. Därför att jag känner också nu till exempel, jag ska bli farfar snart.
Grattis!
Ja. Och det är ju, det är någonting som är liksom helt hisnande faktiskt. Men där känner jag också att det har med min pappa att göra också. Att det finns någonting av helande här. Att någonting lever vidare, ja, det är uppenbart, det är självklara. Men jag upplever att jag ser ju mina problem som jag har. Alldeles säkert har mina barn också problem såklart. Men de har betydligt mindre problem och inte av samma grava natur som mina föräldrar hade. Och därför finns det någonting läkande. Och jag tänker också då att tiden är inte linjär där, utan den går åt alla håll. Vi kan säga att den är kontrapunktisk, att den går både framåt och bakåt. Och därför blir även mina föräldrar helade av min förmåga att förstå dem bättre idag också. Men också min relation till mina barn och nu även ett barnbarn som är på väg.
Det är väldigt vackert hur det läker både bakåt och framåt.
Och jag tänker att för mig det är någonting som jag känner väldigt starkt i hela min kropp. Det är ingenting som jag tycker inte heller att det kanske är lite filosofiskt, men det är inget konstigt i det tycker jag. I det jag säger. Jag känner det verkligen att så här ser det ut lite grann. I min tillvaro så uppfattar jag livet. Och i det här då, tänker jag på med våra upp- och nedgångar, jag tycker ändå att det finns någonting i det här att alltid vara tacksam trots allt. Det är klart att i vissa perioder så är det mörkt. Och det är svårt att gå upp på morgonen. Och man kanske inte orkar, kanske inte pallar att äta. Eller man är orolig och jobb blir inte av. Och saker blir nedlagda. Projekt man har lagt ner massor med tid på och även pengar går i graven och blir inte, och det är ju jättejobbigt. Också som frilansande konstnär så är det ju där går ju ekonomin upp och ner verkligen Men det handlar om lite grann att både materiellt såväl som själsligt eller mentalt att rätta munnen efter handen.
Efter
matsäcken lite grann. Och på det sättet så blir det då lite att alltid komma ihåg att det finns någonting att vara tacksam för, även när det är rätt hårt.
Det gör ju någonting med en. Man får ju en energi utav det istället för att vara allt för länge kvar i smärtan.
Och sen med all respekt för när vi eller människor blir deprimerade. Då är det ju massor med kemiska aspekter också som ställer till det, och då kan man behöva hjälp på annat sätt.
Mm.
Och då kan det ju vara fruktansvärt svårt att se ett ljus eller en...
Nej, det går faktiskt inte.
Nej, det går inte.
Det vet vi ju, det går inte. Nej. Utan då behöver man hjälp.
Ja.
Så är det.
Ja.
Men jag tänker att, att det kan vara ett sätt att hjälpa sig själv att... vara med och påverka sådana processer till att fastna allt för länge i det som är tungt.
Ja.
Men det är inte att stänga av eller förneka att det finns. Men du, jag tänker där som du säger med läkande.
Ja.
Läkande i olika generationer. Mm, och vi har ju en gäst,
ja, precis,
som verkligen personifierar någon form av läkande, tänker jag. Fast på ett annat sätt.
Precis. Ja, det är en speciell man som verkligen har mycket att kämpa med och har också någon inneboende resurs som är läkande.
Ah.
Vivala i Örebro. Där han har organiserat gjort en ungdomsorganisation som heter For the People, FTP.
Grundade det med en kompis.
Han grundade det med en kompis därför han ansåg att det fanns så mycket resurser att ta tillvara på här, och att han också ville skapa en annan röst, en annan verklighet för sina jämnåriga och yngre.
Småsyskon.
Småsyskon inte minst liksom. Mm. Och han skapade den här organisationen FTP, och som är en form av framgångssaga, måste man ändå
verkligen
säga.
Verkligen. Sen blev han ju också ordförande för Folkets hus.
Folkets hus, vilket också gav, och hans organisation då, möjligheter att få bättre lokaler, möta andra människor och skapa en större plattform till dialog.
Mm. Mm.
Och idag så är han också projektledare för Exo Foundation, som är en del av Wallenbergstiftelsen.
Mm.
Där han jobbar med att finna unga potentiala talanger i vårt land.
Mm.
Och han har också fått epitetet Vivallas borgmästare.
Mm.
Det är ganska flott.
Det är väldigt flott.
Ja, och det är ingen mindre än Khalid Mohammed.
Mm.
Jag går hem till honom.
Gör det.
Välkommen Khalid Mohammed till Podmogna.
Tack så mycket.
Ja, vad roligt att ha dig här. Verkligen.
Ja, det är underbart. Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och den lyder, har du mognat något på sista tiden, Khalid?
Ja, det har jag gjort.
Okej. Okay.
Jag har mognat väldigt. Jag brukar tänka att jag mognar och lär mig hela tiden. Det är en insikt jag kom fram till ganska sent i livet, men att jag lär mig hela tiden, och det är det jag är ute efter, så att man känner att man har mognat efter varje möte, tillfälle, man har stött på någon, man har haft ett samtal med någon, så mognar jag i alla fall lite.
Nu blir man ju väldigt nyfiken, för du ser ju inte ut att vara så lastgammal. Nej. När du kommer på att det här kom du på sent i livet.
Ja.
Är det förra veckan? Eller?
Nej, det är för några år sedan som jag har kommit på det. Men jag är inte så gammal, det är helt sant. Men när man växer upp i ett område, jag kommer från Vivalla. Och när man växer upp i ett sånt område så växer man upp alldeles för snabbt.
Mm.
Och då det är att vid 18 års ålder så är man redan trött på allt klubbande och sånt. Vid 20 års åldern, 22 års åldern så vill man gifta sig. Allt går så snabbt, man har så mycket ansvar när man är liten.
Mm.
Så att när man är närmare 30, då känner man sig gammal.
Ja.
Fast man inte är det.
Mm.
Ah. Mm. Har du fått någon period i livet när du känner att, ja, men, som vuxen då, att ja, men, nu är det dags för mig att få vara lite barn och ansvarslös och inte ta så mycket ansvar? Har du haft en längtan efter det som vuxen?
Det har jag faktiskt haft. Det har jag haft. Men det är svårt att komma dit när man har så mycket ansvar och så mycket saker att göra. Och jag kommer från en stor familj. Och då automatiskt det blir så här massa obligationer och plikter. Men man har hittat olika sätt och kunna ta den här pausen i livet.
Hur gör du då?
Reser.
Reser?
Ja, jag gillar att resa. Och jag gillar att resa till ställen jag aldrig har varit i tidigare. Så att jag försöker hela tiden hitta någonting nytt när jag åker.
Och det behöver inte vara långt, det kan också vara inom Sverige eller måste det vara utomlands? Eller?
Bägge. Bägge. Antingen inom Sverige, men också utomlands. Då försöker jag och min kompis har försökt åka till så många olika typ världskontinenter.
Oj. Möjligt.
Vad kul.
Vad var senaste resan?
Senaste resan som jag han gjorde då till Dominikanska republiken. Så det var häftigt.
Men känner du där att där kan du liksom lyfta bort lite ansvar och få vara lite ansvarslös?
Ja, det känner jag. Och det är inte så ofta man kan resa bort.
Nej.
Så min syster har också små barn. Så att när jag är med dem och leker med dem, då känner jag också den där känslan att då är det typ så här, inget annat i världen, inget ansvar. Det är så här, nu för stunden, man har kul. Så det är också ett sätt
att vila.
Att vila. Återhämta sig.
Med sina syskonbarn.
Ja.
Men det är intressant det där med att växa upp tidigt. Vi har ju pratat om det tidigare. Vi har ju också olika saker i vår bakgrund och i vår uppväxt som också gjorde att vi växte upp rätt snabbt. Och fick ta lite för mycket ansvar för tidigt.
Exakt.
Och att det gör ju att man kanske blir, eller krävs att man blir lite mer självständig. Alltså, som både på gott och ont. Att man blir väldigt kapabel. Därför man tvingas att bli kapabel.
Precis.
Men man kanske ibland inte är så bra på att vara sårbar och liten.
Precis.
Också, jag brukar det länge säga, jag ser inte det längre, men jag sa länge att jag blir bara barnsligare och barnsligare ju äldre jag blir. Det säger jag faktiskt inte längre. Men det var lite grann en känsla liksom jag hade. Jag känner igen mig i det du beskriver, det här med att det går väldigt fort. Och att just när jag var så här, mellan 15, 16, 17, 18, 19, 20 där. När det var lite knepigt liksom. Ja. Då upplevde jag mig rätt gammal.
Ja.
Och jag var, vad man brukar säga, så här, brådmogen liksom. Och då har det på något sätt liksom lekfullheten har jag tagit igen längs med åren liksom. Och nu tycker jag att den är integrerad i. Jag är en gammal gubbe, men jag är ganska lekfull liksom.
Men du sa att du har en stor familj. Du växte upp med, var det 8 syskon?
Vi är 8 barn.
Jag har 8
syskon. Jag har 7 syskon. 4 killar och 4 tjejer.
Wow.
Precis.
En rikedom.
Ja.
Verkligen.
Så det har varit väldigt kul. Det har varit fullt hus. Så att nu när vi har blivit äldre och vissa har flyttat ut, eller många har flyttat ut, så känns det väldigt tomt i huset. Det är inte lika kul att vara där inne.
Men 8 syskon och en ensamstående mamma.
Precis.
En väldigt engagerad mamma i föreningslivet och så. Hur, när du tittar tillbaka nu när du är vuxen, liksom, hur tror du att det har präglat dig?
Det har gjort mig till den jag är. Idag den personen, den värdegrunden, mina prioriteringar som jag har i livet. Och jag växte upp till en mamma som du sa, som var engagerad i området, som i föreningslivet och drev en förening för ungdomarna, kvinnor och ungdomar i området. Och hon brukade typ så här fixa bussar som åker till Liseberg eller Gröna Lund på sommaren. För 100 kronor så ingår det typ åkbiljetter, bussresa och massa sådana grejer. Det har varit typ så här folk som flyktingar eller vad man ska kalla dem, som har kommit till staden, som inte har någonstans att gå, som behöver boende tills de kommer in på benen och sånt. brukade vi ha typ som sover i vardagsrummet under vissa perioder. Och det var så här, hon hjälpte alltid folk. Och för oss, och hon jobbade också väldigt mycket inom vård och omsorgen. Det gör hon än idag.
Vilken mamma.
Ja, hon kämpade mycket. Så att vi hade det bra när vi var unga och små. För att vi fick alltid det vi ville. Vi saknade inte mat i huset. Vi hade bra kläder. Bra fotbollsskor.
Det är viktigt.
Det är viktigt. För man spelade fotboll.
Ja, ja, ja.
Och då var skorna viktiga.
Verkligen.
Och de kostar.
Ja.
Svindyra.
Ja.
Jag har ju en 14-åring nu som spelar fotboll. Och det är... Förutom att hans fötter växer ju, så att det, men de slits ju ut.
Exakt.
Det är rätt dålig kvalitet kan jag också uppleva. Och dyrt.
Dyrt.
Jävligt också. Dyrt. Alltså. Ja.
Och så var det 8 barn som hon ska försörja. Och vissa vill spela innebandy, vissa vill spela basket, vissa volleyboll. Alltså det blir så att redan i ung ålder, även fast man hade det bra, en mamma som gav oss det mesta som vi ville, så kom man ändå i det här tankesättet. Jag vill själv tjäna pengar. Jag vill inte vara en börda, utan jag vill vara med och bidra istället. Och då har det bara... Det har startat typ därifrån. Och så har det bara lagts på, växt. Vi var mycket inne i föreningslivet. Där årskurs 9 hade vi feriepraktik. Och istället för att vi ska vara de som jobbar, så var vi handledare och tog hand om rapporterna och var med och sökte bidrag och gjorde ansökningar. Då tyckte vi att det var jättejobbigt att få de där uppgifterna. Men det var någonting vi kunde använda oss av.
Verkligen. Snacka om folkbildning.
Exakt.
Så redan någon gång när du var 14-15 år, det var då du började känna att du ville bidra till familjen.
Ja, exakt.
Det är tidigt.
Ja, 14 år. För att vara typ så här ungefär. Jag minns då att jag och min vän gick ut och vi lärde oss skriva CV. Och vi gick ut och delade ut i stan överallt. Vi tänkte vi ska ha jobb. Men det är någonting nu när jag blev äldre som jag tänkt på, att en 14-årig ska inte behöva leta jobb. Egentligen. Utan med den tiden så var det inte som man tänkte. Så istället så kanske man började kolla andra sätt som man får pengar på.
Men var det många i din omgivning som hade det på det här sättet?
Ja,
väldigt
många.
För Vivalla är ett område som man kallar för ett utsatt område, eller hur?
Ja,
just det.
Precis. Enligt polisen så finns det utsatt område. Sen finns det riskområde och sen särskilt utsatt område.
Just det.
Där en särskilt utsatta är en typ värsta.
Ja.
Och det är den Vivalla är med i. Den listan.
På vilket sätt märktes det? Att det var ett extra utsatt område?
Det finns mycket utmaningar i området. Det är en stor koncentration av utländska människor som bor där. Arbetslösheten är väldigt hög. Skolnivån är inte lika hög som alla andra områden. Kriminalitet, narkotika, trångboddhet, väldigt mycket trångboddhet. Och sen rastlöshet, att det inte finns det här fritidssysselsättningen för unga. Och där också en skillnad hos mig var att jag spelade i ett fotbollslag som inte var i Vivalla. Där jag hade andra kompisar som var utanför området. I skolan så gick jag i ett gymnasie där jag var den enda utländska killen i klassen. Och min mamma var alltid så här: nej, du ska inte, du ska spela fotboll där. Eller du ska gå i skola här. Du ska inte gå i den skolan, för att här går alla dina kompisar. De får vara med på fritiden.
Som ville att du skulle bredda och se annat.
Ja.
Och,
och det hjälpte mig väldigt mycket i allt det här.
Var det, hade det, för jag tänker, du säger det är hög kriminalitet, det är arbetslöshet, och då tänker jag att som ung och lite sådär som det är att vara ung, sökande och man vill ha en plats, man vill ha ett sammanhang och så. Vad var det som gjorde att du inte då ramlade in i kriminalitet och i den typen av gäng?
Ja.
Tror du?
Jag hade en stark mamma till att börja med. Mm. Som hela tiden drog mig åt rätt håll.
Mm.
Men jag brukar prata mycket om att i ett sånt här område. Jag är ändå uppväxt på den tiden när det inte fanns sociala medier. Så att då fanns det inte så lätt tillgång till förebilder. Utan alla förebilder var de i området som man kunde se.
Mm.
Och då var det mycket kriminella. För de hade mycket pengar.
Såklart.
Det var de man såg upp till.
Mm.
Så att man testade på mycket saker. Och till slut kom man till en nivå där det var typ så här, antingen kommer det gå typ åt helvete.
Mm.
Eller så har jag massa småsyskon.
Mm.
Och de måste jag typ göra gott för. Mm. För att de ska kunna ha bättre valmöjligheter. Och kunna få det enklare i sina valmöjligheter. Att det inte bara ska vara allt det här negativa som ska vara deras valmöjligheter. Så att det var där som drev bort mig mest.
Så det handlade om andra egentligen, inte om dig. Det handlade om dina syskon.
Ja, exakt. Mm. Och man hänger så mycket med andra människor. Och man blir påverkad av andra människor.
Mm.
Så att mycket, jag har haft en väldigt nära vän till mig. Och det är han som jag har. Han har också massa småsyskon, fler småsyskon än mig. Och det är egentligen, han hade det så, jag hade det så. Det var så här, okej, vad kan vi göra för våra småsyskon?
Och det var så ni startade eran
FTP.
FTP, precis.
Du vet att det var väl när jag var ung, typ, kanske lite. Och det var väl liksom egentligen den gamla hiphopen. Då stod FTP för någonting helt annat.
Exakt.
Då stod det för Fuck the Police.
Exakt.
Men nu, var det, tog ni det som en...
Ja, det kan man säga.
Okay.
Grejen är, 2015 så anordnade vi lite välgörenhetskonserter och så i området. Där vi hämtade svenska hiphopartister som kom och körde. Och pengarna som kom in från matförsäljningen och alltihopa skänkte vi till typ torkan i Somalia eller flyktingarna i Grekland. Olika ställen. Så att först tänkte vi göra typ konserter som heter We Do It For The People. Eller Do It For The People. Men sen så typ sa min kompis, vi förkortade det till For The People. Då sa han, vad blir akronymerna? Det var då jag lärde mig vad akronymer betyder.
Jag vet inte vad det är.
Det är förkortning.
Ja, det är förkortning.
Så att då var det FTP. Och då var det så här, det här var det perfekta namnet. Så att vi fick mycket skit i början.
För att folk kommer ihåg det här fortfarande, att FTP stod för...
Ja, precis. Exakt. Och den där hiphop-låten.
Ah, just det.
När man var liten så klottrade man överallt FTP. Just då var det Fuck Police. Så att i början fick man, ungdomarna fick inte skriva FTP i skolan eller på sina skolböcker. Det var om man ringde hem till föräldrarna. Polisen kom till oss och var så här, säg till ungdomarna, sluta klottra ert namn överallt. Men det försvann så småningom. Nu skriver
ni vände på det liksom.
Ja,
Flott.
Nu skriver de arbeten om FTP i skolan.
Men du, alla som inte vet vad FTP är, kan inte du berätta lite kort?
Ja.
Du berättar hur ni startade, men vad är det? Finns det fortfarande?
Ja, FTP, For The People, är en ungdomsförening, ideell förening som finns i Vivalla, Örebro. Det är för ungdomar, av ungdomar. Och det startades, det registrerades 3 februari 2016. Så att idag har den funnits i 7 år. Och det vi har gjort är att vi brukar säga att vi typ säljer drömmar till ungdomar. Och utbildar typ så här framtidens ledare. Så att de får göra massa roliga saker. Men vi brukar ha typ som utbildningsgrejer, så har vi alltid en morot. Där vi antingen åker till Stockholm, Fryshuset, får rundtur i Fryshuset. träffa olika projekt där. Mm. Eller så har vi åkt till Polen någon gång. Vi har varit i Tyskland någon gång. Mm. Vi har åkt till Göteborg. Men innan det så är det alltid typ 3-4 utbildningstillfällen. Där man träffas, fikar, pratar om vad som helst. Det kan vara fördomar, det kan vara rasism, det kan vara arbete, det kan vara vad som helst.
Mm.
Så att...
Underbart.
Ja.
Jag var med en gång i tiden för jättelänge sedan, 2010 tror jag. Och stöttade en organisation som heter Megafonen. Ja, och när de drog igång, lite liknande, fast här i Stockholm då.
Precis.
I Järva.
Precis.
Och det var också en helt magisk, alltså det är så fantastiskt när det finns de människor som orkar att bära och att organisera så att andra följer med och att man stöttar varandra, vilken kraft det blir.
Ja.
Att hjälpa varandra i och också ta ansvar.
Ja.
Kan du se hur det här har påverkat ditt område?
Ja. Det kan jag säga faktiskt. Det har inte skett så många bilbränder till i
exempel.
Området.
Nej.
Till exempel. Innan, när jag var lite yngre, det var mycket bilbränder i området. Nu, på senare år, har det blivit att man har dialog istället, till exempel. När man är missnöjd med någonting så sätter man sig ner, bjuder in vilken myndighet den är. Vi har skapat en mötesplats, Folkets hus Vivalla, som tar tag
där du också var ordförande.
Där jag också var ordförande, precis.
Mm.
Där de tar tag i de här frågorna, om det är socialtjänsten, då bjuder man in dem, tar ett samtal med dem. Och de boende bjuds in till det här samtalet också.
Mm.
Så att sakta så har det ändrats. Och sen någonting annat som har ändrats är att ungdomarna ser fram emot det här. Typ så här, när ska jag få vara med på de här resorna? När ska jag få vara med och göra ett event? Så att, och så många vill bli entreprenörer nu, till exempel, i området. Det är alltså nya förebilder som har skapats.
Mm.
Och det är det som har varit tanken hela tiden, att jobba med goda förebilder.
Mm.
Så att, och sen också att föreningslivet har blivit någonting som är populärt och kul.
Mm.
För det är inte... I många områden, i många förorter runt om i landet, där är föreningsengagemanget jättestort.
Mm.
Men i vissa är det inte så stor alls.
Mm.
Så att nu när jag reser runt mycket så tycker jag det är kul att se att okej, i Vivalla, där finns föreningsengagemang från unga till äldre.
Så hur gammal ska man vara för att vara med i FTP? Och när... Hur länge får man vara kvar?
Ja, vi brukar ha ungdomar mellan 10 till 25, 30.
Mm.
Men sen samarbetar vi också med alla området. Mammorna är en stor aktör vårt område. För att det är de som tillåter ifall barnen ska få vara med på aktiviteterna, ifall de ska följa med på resorna när vi behöver...
Mammorna, inte papporna?
Nej, det är mammorna som är stora... nyckelaktören.
Så man måste få med sig?
Ja, i området för att det ska typ gå bra. Om man ska säga så. Och för att de är engagerade också, mammorna. De har massa aktiviteter i området. De har matlagningskurser. De har nattvandring. De hjälper till att stänga Vivalla centrum. För att det var för jobbigt för väktarna en period och göra det själva, så att mammorna...
Du hjälpte mammorna till?
Ja, i området.
Och på det sättet får man ner våld och allting då?
Ja,
exakt. Vad beror det på att papporna inte är med? Vad är de? Vad är männen?
De är... Ja, de är jobbar skulle jag säga. Och aktiva på annat. Men det är en utmaning också att det är en del pappor som är frånvarande i vissa hem. Men just i Vivalla är det mammorna som tar den stora rollen.
Just det.
Om man kollar, man ska inte säga alla, för att det är många män som tar det här stora ansvaret också. Mm.
Men om man generaliserar.
Ja.
Så det är mammorna som drar in kosingen, det är mammorna som engagerar sig i samhället och det är mammorna som fostrar barnen.
Ja, och gör allt i området. Det är därför de alltså en stor kraft också i området. Mitt arbete skulle absolut inte ha funkat ifall jag inte hade mammorna med mig längs hela vägen.
Mm.
Så att det har varit mycket arbete främst mot mammorna och ungdomarna i området.
Mm.
Det där är intressant. Nu kommer ju då nästa generation som du är som ska skaffa barn och så. Tror du att där du befinner dig i det här gänget, tror du att de unga männen kommer att bli andra slags pappor? Kommer de?
Ja, det tror jag. Och det har man sett också. Till exempel i BVC. Mm. Nu är det mycket det är mycket mer män.
Mm.
Speciellt de som är min generation och yngre. Mm. Som är där med barnen.
Mm.
Jämfört med vad det var tidigare.
Mm.
Och,
vad fint.
Ja, och det har skett en generationsskiftning just när det gäller inom invandrargruppen.
Mm.
Så att den kommer bli intressant.
Mm.
Det kommer bli jätteintressant.
Mm.
Och sen när era barn växer upp, hur, om det blir någon skillnad.
Det känns som att du har behövt gå en balansgång så här, när man är så här driftig som du är och vill till en förändring.
Mm.
Så det är också så att du också måste stöta dig med vissa grupper. Alltså vissa som blir irriterade på dig, som kanske till och med tycker att du är en golare liksom, eller att du, vad gör du med socialtjänsten till exempel.
Ja.
Hur har det varit?
Ja, det har varit, det har varit en väldigt stor och lång balansgång skulle jag säga.
Mm.
Allt det här. Och det är fortfarande en stor och lång balansgång. Men det som är bra är att redan tidigt så hittade man personer som man kunde ha runt omkring sig, som man kunde bli stöttad av, få hjälp av längs vägen. Men, och det som är grejen också med mitt arbete är att jag befinner mig på bägge sidorna. Så att när jag sitter med till exempel myndigheterna så pratar vi om vi och dem. Hur ska vi jobba där och hur ska vi göra här? Och då är för mig, är jag vi eller är jag dem?
Mm.
Och sen när jag är Vivala och pratar om, där de pratar om problemen och sånt som de andra gör.
Mm.
Och där blir det lite samma sak också. Ibland är jag på den andra sidan.
Mm.
Och då blir jag dem. Men då det är det som har funkat bäst för mig har varit samtal.
Mm.
För att i sådana här områden, det är många av dem, det är parallella samhällen.
Mm.
Det är, man sköter saker på sitt eget sätt och det är på, den har sin naturliga gång. Så att ibland så är det att man får ta sig och sätta sig med den kriminella gruppen och ha ett samtal och ta en diskussion om saker och ting. Ibland går man därifrån, man är inte överens om saken, men man har ändå pratat om det.
Finns det en så uttalad kriminell grupp? Finns det en dörr att knacka på liksom? Här träffar vi kriminella gruppen.
Nej, det finns inte det. Men det finns många kriminella individer.
Mm.
Och ifall att de känner att du trampar på deras tå, då kommer de att knacka på din dörr.
Mm. Men det är inte lika roligt.
Nej.
Nej, precis. Exakt. Mm.
Men det finns inte bara så här att gå ut och sen hitta en kriminell. För vi var, det bor 10 000 människor. Och om man överdriver, då är det 50 kanske som är kriminella.
Mm.
Resten är helt vanliga invånare som jobbar. Och,
är det så lite alltså?
Ja. Men de hörs mest och syns mest. Och får mest uppmärksamhet.
Mm. Du pratar om rastlöshet. Vad jag tänker så när jag hör ditt fantastiska arbete och hur du gör det är att du skapar meningsfullhet.
Ja.
Är det att många i de här områdena känner en meningslöshet. Att de har ingenting att, som du beskriver här, det är ett parallellsamhälle. Ja. Och därför hamnar de utanför och därför betyder ingenting någonting.
Exakt, exakt. Ja. Många känner sig sådär utanför, långt utanför. Jag har haft många gånger det här snacket med mina ungdomar att de bryr sig ändå inte. Nej. Så varför? Varför ska jag gå i skolan? Mm. Jag skiter i det. Mm. Och sådana här samtal.
Vad säger du då?
Att det är inte för dem man ska göra det, utan att man ska göra det för sig själv. För att jag vet själv, utan utbildning så kommer du inte någonstans. Jag har haft vänner där vi har haft exakt samma förutsättningar.
Mm.
Men gymnasiet har varit en stor del. De som inte har klarat gymnasiet har det inte gått så bra för. Och det är typ utifrån erfarenheter. Det är mycket erfarenheter, vad som har hänt, som funkar bäst att prata med ungdomarna. Men sen också ibland är ungdomarna i en viss tid av sitt liv där de, det är svårt att säga åt dem att det är fel. Så att de måste typ så här bränna sig, testa. Och då är det viktigt med den här tilliten och att man har relationen efter att de kanske har gått och gjort någon dumhet, ska kunna våga komma och berätta vad heter det. Jag gjorde det och det var så.
Mm.
Och då kan man jobba.
Och tar man det därifrån?
Då tar man det därifrån. Exakt.
Därför många
och det är en
här,
konst.
Många i Vivalla är ju också födda i Sverige, i Vivalla. Liksom. Du sa är av, jag vet inte hur du beskrev dem, men det är ju inte, de är ju svenska medborgare.
Exakt.
Och ändå så handlar man liksom, är känslan väldigt stark att man är, inte tillhör.
Nej, exakt. Och du vet, när jag var yngre, då åtminstone skolan, där var vi typ hälften, typ så här med utländsk bakgrund och etnisk svenskar i skolan. Och då kände man sig svensk ända tills man är klart skolan i Vivalla. Men när man kom in i gymnasiet, där blev det tydligt markerat att man inte var svensk.
Mm.
Och då har man återigen till den här balansgången balanserat därifrån typ okej, jag är inte svensk. Man har accepterat det. Men det är när jag är här i Sverige. Så fort jag åker utomlands, då är jag en stolt svensk. Då är det första när man frågar mig vart är från Sverige.
Mm.
Och det är också en grej så här. För när jag är här i Sverige accepteras det inte att jag är svensk. Men det är så här, men vart är det egentligen ifrån?
Mm.
Det är helt sjukt.
Ja.
Mm.
Mm.
Upprörande är det. Men du, jag tänker den där relationen du beskriver. För det, den pratar man ju mycket om i vårt samhälle. Det här med hur skapar man det här förtroendet så att människor kan misslyckas. Människor kan göra fel. Men ändå hitta sin motivation att börja försöka och rätta till och ta en annan väg.
Mm.
Och det krävs ju att man, någonstans tänker jag att man behöver tro på att det är möjligt.
Ja.
För annars ger man ju upp. Precis. Då skiter man i det.
Precis.
Och det där att få någon att känna att det är nog möjligt.
Ja.
Det låter ju som att det är det du skapar i dina möten.
Ja, det är det. Jag tror att jag försöker och hoppas att det går. Och sen grejen är att någonting som har varit jobbigt för mig är man försöker göra gott och hjälpa allihopa och så vidare. Men ibland händer det någonting som förstör hela motivationen.
Mm.
Och det blir så här, skitsamma. Jag ska inte ens fortsätta.
Nej, jag förstår.
Med det här.
Vad händer då? Hamnar du där ibland?
Ja. Det händer.
Mm. Vad händer med dig då?
Man stänger av helt. Man drar sig tillbaka. Man är inte så aktiv på sina sociala medier. Man är inte aktiv socialt ute. Det skulle jag säga händer. Men det som ofta har motiverat också tillbaka en är just det här att det är ofta så här folket område som kommer med det här måste göras nu eller det här måste sägas.
Mm.
Och då går ditt ansvarstagande igång. Nu är det inte syskon längre. Nej. Nu är det andra saker som exakt. Får motorn att börja rulla.
Ja, exakt. Mm. Det är så det har varit typ hela tiden. Mm. För ibland har jag gjort saker som jag inte har velat göra. Eller kallat till en samtal och möten som jag inte har velat göra.
Mm.
Men eftersom att det är så många som har sagt det till mig så har det varit skitsamma. Jag gör det här.
Mm.
Vilken energi, alltså vilken kraft du har.
Verkligen. Var får du den kraften ifrån? Har du någon annan drivkraft någonstans som du plockar den kraften ifrån?
Jag skulle säga det är min uppväxt.
Mm. Ja. Mamma.
Mamma skulle jag säga. Min religion också.
Mm.
Skulle jag säga.
Mm.
Väldigt mycket.
Mm.
Min mamma.
Mm.
Är min drivkraft också. En kombination av allt det. För att mycket av det jag gör är utifrån egna erfarenheter. Det jag har sett, hört, varit med om. Och så bara är jag också väldigt nyfiken person. Så att jag träffar massa människor, lyssnar väldigt mycket. Och lär mig. Och sen försöker jag använda det i mitt arbete.
Du, när man googlar på dig,
ja,
då får man ju fram ett epitet. Det är ju helt magiskt. Vivallas borgmästare.
Alltså, flott.
Ja.
Det borde du trycka upp med en t-shirt eller... Ja. Har ett märke här, Viva.
Verkligen. Vad tror du? Jag pratar om dina drivkrafter, jag pratar om din bakgrund. Men vad är det som har gjort dig så framgångsrik?
Mm.
Det är en riktig framgång, verkligen.
Ja, det är en bra fråga. Jag minns första gången den artikeln kom ut så blev jag upprörd. Vad heter det? Över den titeln. För att jag var inte beredd på det ansvaret när den kom ut.
Okay.
Men nu har det gått 6 år sedan den här artikeln kom ut. Så nu har jag accepterat den artikeln men också titeln. Nu skrattar jag med när jag hör den. Och
det är en oerhört stor komplimang.
Ja, det är en jättestor komplimang.
Men du blev stressad av det först.
Ja,
ja.
För att det följde med mycket ansvar.
Såklart.
Med det
och förväntningar.
Förväntningar från området. Och det blev ändå en bra grej för att det blev också som energi. Och folk uppmärksammade mig mer på... Just det, att okej, det är Vivallas borgmästare. Vi ska ha samtal med han.
Så jädra grymt.
Ja, verkligen.
Men vad tror du det är som gör att det är just du som blev borgmästaren? Inte någon annan?
Det jag tror är att egentligen att jag bara blev rösten utåt för området.
Att det är en slump?
Ja, att det är för folket. Ah. Inte riktigt, men... Det hade kunnat vara mina vänner också som är lika drivna, som är lika engagerade och så. Men jag var mer den som var frontlinjen, om man säger så.
Just det.
Och stod och sa de här grejerna. Stod och...
Du klev upp även när du inte ville.
Ja.
Så bara, jag gör det.
Exakt. Och gått och kanske pratat emot olika kommunala anställda, polisen, myndigheter, när man inte har velat göra det. Så att då har det blivit att man har blivit ansiktet utåt och talespersonen.
Det är så begåvat verkligen att både kunna vara en röst gentemot barn och unga och få dem att lyssna, de som har gett upp och de som inte skiter i allt, att du får deras öra och sen får du polisens öra och du får socialtjänstens öra och de vuxnas öra och till och med de kriminella kan du liksom gå och ha möte med. Det är en otrolig begåvning att kunna manövrera hela den här spelplanen, för du behöver ju en annan röst, du behöver ju ha ett annat ton beroende på vem du pratar med.
Ja, precis. Och man måste spegla sig i de miljöerna. Och sen också har jag fått massa skit för det. För att jag är i alla de här olika miljöerna. Och jag får skit från olika grupper. Det är från kommunala anställda, politiker, ibland polisen, från de kriminella, från de boende och området. Det är så här, varför är du där och varför pratar du med dem och säger så här, varför säger du inte så, varför gör du inte det? Och det, jag försöker se alltihop som en lärdom. Okej, hur kan jag ta med mig det här vidare i mitt liv och sen kunna fortsätta?
Det låter väldigt buddhistiskt om du frågar mig. Det kan jag lära.
Du måste ju ha någon slags inre ro liksom, som du kan återvända till hela tiden. Ja. Som verkar det som du gör också, att du är så lyhörd från de olika grupperna. Mm. Att du vet liksom, du har en inre ledare som vet hur du ska prata med de olika grupperna. Det är en talang verkligen. Flott. Det är ju verkligen svaret till varför du blev... fick titeln Vivaldas borgmästare. Det är den stora ledarkunskapen att just kunna det. Liksom. Men man får också vara beredd då på att man, i och med att du då inte befinner dig i ett speciellt fack.
Exakt.
Så blir folk oroliga.
Ja, precis.
Vad har jag honom egentligen?
Precis. Ja.
Precis. Det har ju skett väldigt flott.
Jag blir så nyfiken på, för du blir ju så stark då. Alltså, du är ju så stark i din kamp, i din drivkraft, i dina möten, ditt mod att våga ta de här mötena. Men när får du vara sårbar och få söka tröst och få bli omhändertagen?
Ja. Det är en bra fråga. Mm. Det är en väldigt bra fråga. Ja, nu nästan ett år tillbaka så är jag gift.
Grattis.
Tack så mycket. Så att nu får jag det, vad heter det, hemma.
I din familj.
Ja, exakt. Så om man ska säga, nu har jag en plattform. Men annars, det fanns inte plats för det. Det var typ ny dag. Okej, nu ska vi klara av den här dagen. Ny dag, okej. Sen filtrerar man bort allt innan man går och lägger sig. Och så ska man vakna upp med tom sida.
En ny dag.
En ny dag, ja. Exakt. Så att,
men nu har du kärleken att vila i.
Ja, exakt.
Så fint. Ja. Du säger att Vivalle, resultatet... När Ruben frågade så sa du att det är lite färre bilbränder har det blivit.
Det är ett av mina starka minnen när jag var i Vivalla. Det var, dels var det alla utbrända bilar, men också en skola och en gymnastiksal som var nedbränd. Och tydligen så var det liksom 50 gånger när man satt eld på den där gymnastiksalen. Det var väldigt, väldigt sorgligt.
Och det man säger i media, det man återkommande tjatar om i media nu, det är ju den ökade kriminaliteten och framförallt i utsatta områden då, hur det skjuts. I alla fall här i Stockholm till höger och vänster. Vad tror du att de här, du som har varit i den här utsatta området, du är uppvuxen i det, du kan strukturerna. Vad säger du, vad är det som behövs utifrån ditt perspektiv?
Ja. Det som behövs till att... Det är mycket som behövs. Först och främst måste man... Sättet man pratar om de här områdena måste ändras. Det är inte utsatt område eller kriminella. Eller för att det är barn. Det är kanske kulturberikade områden eller områden med potential. För att det finns stor potential i de här områdena.
Det var fint. Områden med stor potential. Ja, det ska jag hedan efter säga.
Ja.
För att ifall att man nyttjar potentialen som finns i de här områdena kommer samhället tjäna väldigt mycket på det. Men man måste börja redan i förskolan. I de här områdena. Förskolan, lågstadiet, socialtjänsten. måste man också jobba med och mer arbete i området. Jag tror inte på så här fler fritidsgårdar och sådana lösningar, utan många fritidsgårdar också är där unga träffas och hittar på bus till exempel. Men det finns studiegården är någonting som finns här i Stockholm till exempel. Det är en fritidsgård man går bara för att studera läxhjälp och sådana grejer som är ett helt nytt koncept. Men där skulle jag säga behöver vara mer fokus.
Att få med barnen att klara skolan.
Ja, det är prioritet nummer ett. För att barnen är ändå vår framtid. Och nummer två, föräldrarna som arbetar. För att då lever de ett hälsosamt liv också ute i samhället. Och kan bidra till hushållet.
Och känner att de har en plats.
Ja, exakt.
Så arbete, utbildning skola. Är en av grundstenarna liksom.
Ja, det är vad jag tycker.
Just det.
Själv. Och det utifrån erfarenheterna att de vännerna jag har växt upp med, de som gick ut gymnasiet med godkända betyg har klarat sig. De andra, så det man sitter inne, man har varit arbetslös sen gymnasietiderna. Någon kanske har gått bort redan. Så att men ja,
vi hade ju besök i podden här utav polischefen Karin Götblad. Och hon har jobbat mycket med utsatta områden, som då det heter i polisspråket. Och hon sa ju också det, att skola, att utbildning är den absolut största skyddsfaktorn från att hamna i kriminalitet. Och att det måste vara prio ett.
Exakt.
Och hålla samtalet vid liv.
Ja.
Det är liksom, det är så fint att höra att du pratar både om samtalet och om sårbarhet och att våga sig, ta sig an olika former av samtal. Precis. Det är liksom därför vi startar den här podden. Ja, liksom.
Precis.
Och nyfikenheten på varandra. Att vi får aldrig sluta vara nyfikna på varandra.
Ja.
Även fast vi har mycket fördomar. Det ingår i att vara människor att vi har fördomar.
Vi ska ju börja runda av, men jag fastnar vid när du sa så här att när jag är i Sverige, då blir jag inte accepterad som svensk. Men så fort jag åker utomlands så är jag svensk.
Stolt svensk också.
Och dessutom stolt svensk. Och en fråga till dig, vad tror du utifrån där du befinner dig, vad tror du skulle behövas för att vi ska bli mer toleranta och inkluderande på det här hörnet av världen?
Ja, det är också en komplex fråga. Ja, det är också att man ändrar sättet man pratar på lite. Inga så här vi och dem. Integration, inkludering. Utan det enda som jag tror behövs är typ acceptans, vad heter det, och viljan till att träffa och möta andra och kunna ha de här samtalen. För att till exempel någonting som man ofta brukar prata om, och speciellt jag brukar prata om mina ungdomar i typ västvärlden eller i det här samhället som vi lever i, ifall man är först, om man är utländsk. Det är så här, en av de dåliga kriterierna om man är muslim och sen om man är svart. Och många av oss uppfyller de där, vad heter det, kriterierna. Och då det är så här att vi måste våga slänga oss in i andra miljöer, andra ställen. Det kanske känns obekvämt, det känns kanske jobbigt, men det finns väldigt bra människor också. Om man inte vågar testa, då är det, då vet man inte heller. Då vet man inte. Så att man måste bara ge sig ut i det och sen våga acceptera så här, olikheter, skillnader. Och sen det här med fördomar, det är en jättebra grej. Alla människor har fördomar och jag tycker det är en jättebra grej. För att när en fördom spricker sådär, Det är en skön känsla.
Mm. Ja, eller hur?
Mm. Ja, väldigt skön känsla.
Ja.
Så att det är någonting som behövs mer, så här, fler plattformar.
Mm.
Och så att fler kan mötas. För det är så här, vi alla lever i Sverige, men det är ändå massa olika världar i Sverige.
Mm.
Där folk aldrig möts, men alla pratar om varandra. Och, men man, och det är många goda också som vill göra bra saker.
Mm.
Men de träffas inte.
Nej, inte.
Mm.
Och,
Men det låter också som att tiden är en viktig faktor här. Ja. Alltså med tiden så kommer det här att förändras.
Ja.
Men det är... Det är några smärtsamma
punkter. Fast det vet vi ju inte.
Nej, det vet vi ju inte.
Nej, det går ju rätt lite bakåt nu kan vi ju säga.
Ja, det gör det.
Mm. Så att jag tror inte man kan luta sig tillbaka och säga att det är tiden.
Nej, inte luta sig tillbaka. Men tiden är en bidragande faktor till att saker och ting ska förändras. Att man ska acceptera varandra. Man behöver inte vara orolig för den som är annorlunda. Tänker jag.
Ja.
Hoppas jag.
Ja, jag tror mer som du... säger att vi behöver slänga oss ut.
Ja.
Vi behöver mötas, vi behöver skava mot varandra på olika sätt.
Mm.
Och göra saker tillsammans.
Ja.
Ja. Ja, vi har haft besök av Vivallas egen borgmästare.
Ja. Khalid Mohammed, tack för att du kom till Poddmogna.
Tack för att jag fick komma.
Khalid Mohammed.
Tack så mycket.
Ja. Vivallas borgmästare. Det är en väldigt liksom, det är nästan som en titel till en roman.
Ja, verkligen. Eller en serie.
Ja.
Mm. Men hans liv är nästan som en film.
Verkligen, verkligen. Och jag tycker att det är historien om, eller en berättelse om att inte ge upp.
Mm.
Alltså trots att förutsättningar inte är de bästa och att det är ständiga gropar där man går ner sig av bakslag. Och det här otroligt svåra det är att liksom ta sig fram i så olika sammanhang.
Mm.
Alltså socialt så är det liksom nästan ett genidrag. Att liksom klara av att både prata med kommunen och polisen och med Vivallabor och
ungdomar och brottslingar, mammorna.
Ja, och mammorna.
Ja, men det är en otrolig begåvning.
Mm.
Verkligen. Men jag tänker också att också behöva vara så stark hela tiden.
Mm.
Att det handlar om att inte ge upp. Men det handlar också om att ibland så finns det inget alternativ än att bara bita ihop. Och flytta höger fot framför vänster fot. Liksom.
Mm.
Ibland ser livet ut så.
Mm.
Det finns ingen paus. Det finns inget att bara sätta sig ner och vara ledsen. Men sen gäller det att hitta de där passen. För annars så går man ju sönder om man stänger av hela tiden.
Precis. Jag tänkte på det. Liksom. Han uttryckte sig att det var ju vissa dagar där han kände sig ledsen och drog sig tillbaka. Mm. Och sådär. Mm. Och det är ju helt förståeligt och också på ett sätt lite skönt att höra liksom, att det är ett sätt att ta hand om sig själv också.
Ja, men det är ju väldigt sunt. Men är det inte, jag tänker att det är så vi, många av oss har ju skeden i livet. Det kan ju vara allt, det kan vara under barndom, det kan vara som förälder, det kan vara under arbetslöshet, ekonomisk press. Det kan vara, alltså, de flesta av oss möter ju på svåra perioder i livet.
Just det.
Och det finns perioder när man faktiskt inte har något val. Man måste bara gå vidare.
Just det. Men jag tänker också att hans tillvaro den är så styrd av så många andra parametrar hela tiden. Liksom. Mm. Och också ett annat sorts tänkande, alltså på flera plan liksom, alltså både i relation till kommunen men också till brottslingar liksom, och till polisen och till hur ungdomar är liksom. Mm. Det är så många olika språk att förhålla sig till, och det måste ju också i sig vara rätt tröttande och energigivande såklart, för så måste det ju också vara. Och så tänker jag också att det var otroligt fint det här att han kräddar mammorna.
Mm.
Att utan dem hade de här projekten inte gått igenom.
Mm. Ja. Och hur han benämnde det här med områden med potential.
Ja, just det.
Mm.
Istället för utsatta områden. Mm. Ja, men det...
Att retoriken är så viktig.
Ja, just det.
Hur vi beskriver saker.
Ja. Därför när vi pratar på det här sättet, när vi använder ett visst språk, så är det också så att vi kör in i vissa banor. Vi liksom kör in i vissa hjärnbanor liksom, där vi tolkar, vi förstår automatiskt vad utsatta områden är. Och därmed har vi en förutfattad mening som gör det, tänker jag, svårare att lösa ett problem än om man säger område med potential.
Ja, framförallt så signalerar ju att man är jäkligt utsatt om man kliver in i den där orten.
Ja, just det. Ja, just
istället
det,
för att se att det är, här finns det potential, här finns det möjligheter.
Ja.
Det är en väldig skillnad.
Ja, det är en väldig skillnad. Nej, men jag tänker på det också mycket när vi pratar om våld. Mm. Också att det är klart att det fysiska våldet är ett enormt problem.
Mm.
Men vi har också ett verbalt våld idag, kan jag tycka. Och att också hur vi pratar med varandra och vad vi säger ibland till varandra, att det går väldigt snabbt att använda nedsättande uttryck.
Och jag tänker, alltså jag blir så arg, jag blir så här i ryggmärgen arg när han beskriver att här är han inte accepterad som svensk.
Mm.
Alltså jag blir så upprörd, jag tänker bara, våga inte vara i det hörnet att du inte accepterar människor som lever och bor och är födda och att nej, fy fan. Det är alltså rasism är ju, det borde ju likställas med psykisk misshandel, tycker jag.
Ja. Och sen är det då att vi idag befinner oss i ett läge där alla inte är överens om vad som är rasism.
Mm.
Eller där det är ett fördomsfullt sätt som beslut tas på, till exempel.
Mm.
Och där har vi ett problem.
Mm. Men att inte acceptera människor.
Att inte acceptera människor, precis.
Det är ju oacceptabelt faktiskt. Ja.
Jag minns ju det här själv liksom, när jag var liten, att jag ändå, som den söderkis jag var med min judiska bakgrund, liksom, ändå allt ofta fick frågan var jag egentligen kom ifrån.
Mm.
Eller också när man var utomlands, när man sa, I'm from Sweden, och då sa han så här, really, you don't look Swedish.
Mm.
Och då sa jag så här, well, I will try better next time. För det var liksom också ett förhållningssätt liksom, att ha man, men den världen har ju också förändrats liksom. Idag vet vi liksom att en svensk är inte blond och blåögd. Det är betydligt mer accepterat, tänker jag. Sen kvarstår ju att vi har ett problem. Det är ju bara att se hur den politiska kartan ser ut idag.
Vi har ett problem och just nu växer problemet.
Ja, verkligen. Verkligen.
Ja, och då är det så underbart att det finns människor som verkligen gör skillnad på riktigt.
Ja, verkligen.
Och att det finns en sån potential, sån kraft.
Verkligen.
Mm.
Det är otroligt viktigt att man förstår att även om man håller på paddlar omkring i en liten atom liksom, så är det ändå en del av ett stort sammanhang.
Oj,
av ett stort sammanhang som är otroligt viktig och som är viktig för förändringen.
Mm.
Men det är ju, det kan ju vara väldigt tungt mellan varven.
Verkligen.
Mm.
Jag tänker på alla de här eldsjälarna. De är ju många som på olika sätt driver och påverkar. Och om man själv inte är en eldsjäl för tillfället eller vilar från sådana typer av engagemang, så behöver man ju åtminstone vara den som stöttar de som driver.
Mm.
Så att man kan växeldra.
Mm.
Det behöver vi göra allihopa.
Ja, där finns det mycket att prata om, känner jag.
Det finns mycket att prata om, och jag skulle också vilja prata om vad tar papporna vägen. Det är också ett ämne.
Ja,
någon
just
gång.
Det. Ja.
Att mammorna klev fram och tog i viva alla, tog sånt ansvar.
Ja.
Det är klart att papporna måste ju finnas någonstans, men var tog de vägen?
Vart tar de vägen och varför tar de inte ansvar?
Det vet vi inte om de gör. De kanske tar ansvar på ett annat sätt. Men
ja, du tänker så.
Ja. Jag vet inte.
Fast vi pratar ju väldigt mycket om att det är att papporna är frånvarande och att det finns en brist på manliga förebilder.
Mm.
Inte minst i de här områdena med potential. Att de kanske skulle då ha ännu mer möjligheter om männen också bidrog på ett annat sätt.
Mm.
Tänker att det är för mycket sagt.
Nej, men jag vet ju när jag satt i styrelse på Fatta, när vi hade alla de här killmiddagarna. Det var ju alla män i olika organisationer och i olika åldersgrupper. Och det var ju alla, det var ju en gemensam generell röst att man inte hade manliga förebilder.
Mm.
När det gällde att prata känslor och intimitet och sårbarhet och.
Men jag tänker också att man att som Khalid, han liksom, han blir ju en manlig förebild.
Verkligen.
Även trots att han uttryckte att han också hade en frånvarande pappa liksom, så fanns det någon slags ändå någonting, ett frö i honom som bara gror, och som just att gör att han blir en förebild för
män, ja.
Ja, för unga pojkar.
Män. Mm. Ja. Verkligen. Ja. Och jag tänker, det var intressant det han sa också, att han upplevde, eller om det var någon undersökning han hänvisade till, det minns jag inte nu, men han menar ju på att pappor då i hans ålder, i hans generation, att de är mycket mer närvarande på vårdcentralerna och på barnavårdscentralen.
Idag, ja.
Ja.
Just det. Så där ser vi en förändring då, en positiv förändring.
Mm.
Ja, men det är... Det är värt att understryka.
Det är värt att understryka.
Ja, det är ett bra slut också.
Tycker jag också. Ja. Tack.
Tack.
Hej.